här avsnittet av Vinn Mer kommer handla om hur man håller i kopplet. Ja, någonting så enkelt, men ändå gör alla olika. Du ska få höra hur jag brukar göra och även hur jag brukar lära ut till mina elever. Det här kommer kunna hjälpa dig till att göra saker och ting lite bättre. Och i slutändan tänker jag att du ska vinna mer. Det var en het junidag 1992. Jag var på den amerikanska pudernationalen. Det var så att Svenska Puderklubben firade sitt 50-årsjubileum och vi var en mängd svenskar på plats. Och det var väldigt passande. För den stora stjärnan, den alla väntade på, det var en hund som hade en svensk pappa. Det var den vita storpuden Gordon. Alla hade pratat om den här hunden. Det var ett internationellt samarbete och många var inblandade. Det var en stor vinnare i Finland och ryktet hade gått om hur fantastisk han var. Han äntrade scenen och jag kan lova det, varenda människa på den här utställningen hade väntat på den här hunden. Ryktet var att nu kommer en superstar. Och han gjorde faktiskt ingen besviken heller. Han krökte på nacken och han stegade ut med full pompa och ståt och massor med självförtroende. Han hade någon viss utstrålning som gjorde att man glömde totalt bort om det fanns några brister där. Och en annan sak som jag tycker kanske är viktigt i det här sammanhanget när jag pratar till dig är att han hade en av de allra bästa händerna på andra sidan kopplet. Men den händeln såg man inte. För det var den enda man brydde sig om, det var hunden. Och hur fantastisk han var. Och Gud vet vad händeln gjorde bakom. Men det var den här hunden. Han verkligen stal hela showen. Den här hunden hette Gordon. Ja, han hade ett väldigt långt och krångligt stamtal i namn. Men alla kallade honom för Gordon. Den som var hjärnan bakom den här hunden, det var Carlos Renault. Han är mest välkänd som domare för de folk flest, men för oss initierade så var han också en duktig pudeluppfödare. Han hade sänt en av sina tikar till England och blivit parad, faktiskt med en svensk hanne som bodde där. Och så vart kullen född i England och hunden kom då till Spanien till sin ägare. Och han var över i Amerika och blev champion som valp. Tillbaks till Spanien och Spanien var absolut inte rätt land. Det har aldrig varit något stort pudelland. Däremot så hade han ju blivit vän med Tina och Juha Palosari. Ja, Tina Taulos heter hon ju nu. Hon är ju välkänd allround-domare. Men den gången så var det Gordon som skulle matchas och han blev årets hund och gjorde best in show efter best in show och var dåtidens riktiga stjärna. Och det var då när han var färdig i Finland och flögs över till Amerika igen som han startade sin karriär och jag var på plats och fick sett det här. Det var ett sånt där tillfälle som jag är väldigt, väldigt glad för att jag var precis på plats där och fick uppleva. För det här var en riktig upplevelse. När det blir så där riktigt, riktigt bra, då är liksom handlern osynlig. Man märker inte handlern. Handlern kanske gör massor och det kanske finns massor med träning bakom. Men just där och då så är det bara hunden man ser. All strålkastarljus på just hunden. Och då blir det ju som bäst. Jag tänker mig att handlingen ska bara vara ramen kring tavlan. Och det är tavlan du tittar på. Du ska inte ens tänka på att ramen är runt där. Handlingen är där, men man ska inte tänka på den. Utan det är just tavlan, hunden, som betyder någonting. Ramen framhäver tavlan, men den tar inte överhanden. Då blir det som bäst. Hur får man då till det? Jag tänker mig att om man ska få handlingen till att bli så där riktigt, riktigt bra så måste ju hunden förstå vad det här går ut på. Och det finns hundar som är mer eller mindre medfödda utställningshundar. Men de allra flesta måste man lära en del. Man måste lära dem att tycka det är kul att vara utställningsringen. Man måste lära dem att gå med på det du har tänkt dig att det här ska bli till. Och man måste tänka sig att hunden går med på samspelet, förstår språket. Och det är ju inte helt självklart för en hund att göra om man inte har varit tydlig och lärt den också i tidig ålder. Jag har i något tidigare avsnitt pratat om det här med att träna hundar i tidig ålder och så. Och det kan man ju göra mycket med. En sån här hund som jag beskriver när Gordon kommer in, han är en utställningshund. Poletten har trillat ner. Han vet precis vad det handlar om. Och han vet att han är fin. Han vet att han är snygg. Han vet att han är duktig. Och hela samarbetet funkar sådär jättebra. Hur som helst så måste samarbetet ändå vara byggt på någon typ av ledarskap. Och det är du som måste vara ledaren i det här ekipaget. Har man ingen ledarskap alls utan låter hunden agera, ja men då kan det bli precis hur som helst. För den kan ju inte veta att den är som snyggast när den går upp med huvudet. Den kan inte veta att den ska springa i vänstervarv och inte springa runt på hela ringen sådär. Den kan inte veta att den ska trava istället för att den ska galoppera och så vidare och så vidare. Du måste ha bestämt hur det här ska se ut. Du måste ha en plan och sen måste du utföra det. Och så gör hunden, hakar den på och gör som du har tänkt dig. Jag brukar jobba mycket med rösten med hunden. Och få den till att förstå det allra basic vad jag vill att den ska göra. Och det är inte så mycket man egentligen kräver av en utställningshund. För det är inte så många moment egentligen. Den ska bara kunna stå där och ha fokus upp mot dig. Och sen så ska du kunna säga åt den att nu sätter vi fart. Kanske man säger kom. Och sen så ska ni två röra er runt tillsammans på mer eller mindre lös koppel. Och sen så kanske kommer en vändning, 180 graders vändning, vänd. Och någon gång kanske det blir att man bromsar in och då kan det bli stanna och stå. Att man har två ord på inbromsningen. Men hur man gör det där, det kan man göra på många olika sätt egentligen. Men poängen med det här jag säger är att om man kommunicerar med hunden med rösten då och får den verkligen till att göra exakt som du har tänkt dig, precis exakt när du har tänkt det, ja, då skulle det kunna få till effekt att man egentligen inte behövde haft kopplet där, för då hade den gjort det ändå. Ju mindre man är med och stör med kopplet, desto bättre är det egentligen. Jag märker ju att hårdhänt koppelhantering sker ganska mycket i ringarna faktiskt. Och allt som ofta så blir det på det viset för att man inte har samarbetet fungerande. Ledarskapet funkar inte, hunden vet inte vad den ska göra egentligen. Och då ersätter man det här samspelet, det här all righta dansen som finns med att man rycker och sliter i kopplet. Det blir sällan så bra och framförallt så blir det inte behagligt för hunden. Och det ska det bli om hunden ska bli en riktigt bra utställningshund. Och inte bara för att det ska vara en bra utställningshund utan också faktiskt för att hunden ska tycka att det här är kul. Vi ska behandla hunden fint och då innebär det att vi ska åtminstone inte rycka och slita i kopplet. Men jag ska prata lite mer om hur jag brukar göra och hur jag brukar lära ut de här sakerna. När man pratar om ledarskap så måste man ha lite grann koll på vad hunden har för incitament till att göra olika saker. För som sagt, hunden kanske skulle gjort helt andra grejer och satt nosen i backen och kanske börjat grävt på gräsmattan eller gud vet vad den hade tyckt varit mer spännande än att faktiskt springa runt som en utställningshund. Och då gäller det ju då att det måste finnas någonting i potten för hunden att göra rätt. Så när vi lär en hund så måste den göra det här för att det lönar sig. Man måste förstå vilken typ av belöning hunden går igång på. Och det kan ju vara leksaker, det kan vara godbitar, det kan vara din röst som belöning. En riktigt bra utställningshund brukar också faktiskt se det som självbelönande att göra det här tillsammans med dig. Och när du är positiv och glad och manar på hunden att den faktiskt tycker det är kul. Och så brukar den också tycka att det är lite självbelönande när det är högre energi och lite fart och fläkt. Och det är inte så konstigt, för det brukar ju vi också tycka att det är roligare när det sker någonting sådär. När det blir sådär som allra bäst, då skulle det ju vara så som att man inte ens hade haft ett koppel eller kanske till och med en sytråd sådär. Att man är så finkänslig i sin vänsterhand att det är väldigt behagligt för hunden. Och då blir det som bäst. Det handlar väldigt mycket om balans och hur att hunden ska hitta sin egen kroppsliga balans. Och är vi för mycket på och drar och sliter i kopplet så rycker vi bort balansen som hunden kanske har från början. Och det är ju inget bra. Tänk in att du och jag går på stan på en liten shoppingrunda. Ja, och sen så vill jag påkalla din uppmärksamhet och titta i det här skyltfönstret här borta. Och då hade det lämpligaste varit, om man är en duktig handlare med lite känsla, att man säger: hej du, kom och titta här. Och sen så lyssnar du och sen ansluter du och tittar i skyltfönstret och så pratar vi om det här vi har sett. Är man en dålig handler med dålig känsla, ja, då säger man ingenting utan bara drar tag i din jacka. Och fastän du inte är beredd på det så drar jag bara till. Och vad du måste göra då för att inte tappa balansen är att dra emot och hålla tillbaks åt andra hållet. Här jobbar du med din balans för att inte falla. Och precis så här brukar det se ut med en hund också. Att den faktiskt måste balansera sig för att händeln har ryckt och dragit. Och det ska man passa sig för att hålla på med. För det brukar aldrig bli bra. Ändå är det så här när man är ute och går med en hund. Om man tänker sig att man går på en vanlig promenad ute med den. Ja, så blir det ju gärna så att när någonting händer och man vill dra tag i hunden. Om den liksom tappar bort sig, om den är på fel ställe eller gör fel saker, men då drar man gärna in hunden och drar i kopplet lite och så släpper man efter när man blir nöjd. Och om man bortser ifrån och tänker att hur bra egentligen den typen av kommunikation är, så är det ett ganska naturligt sätt vi gör det på, att vi, när vi vill styra åt vänster eller höger, eller vi vill att hunden faktiskt inte ska dra framåt så mycket, så jobbar vi mycket genom kopplet. Så det är hunden oftast van vid. Och när man kommer i en utställningsring då, så kan man ju faktiskt utnyttja det där att man släpper efter när man är nöjd, men man kan vara på och kommunicera lite i kopplet när man vill någonting. Men att man släpper efter mer. Och jag föreslår ofta att man ska släppa efter ganska mycket mer. Men det funkar inte med att man släpper efter ett koppel och att det blir jättelångt och att det bara essas, hänger till och essas till, brukar jag kalla det för. Det måste ändå vara någon typ av kontakt allt som oftast i kopplet. Och oftast är det så att ju lösare koppel man har, desto kortare koppel behöver man också ha, så att man inte mister kontrollen på sakerna. För det är du som ska styra handlingen och du ska styra hunden. Jag har lagt ut en liten videosnutt på Mikael Nilsson Showdogs Facebook-sida, och där kan du se hur jag tänker sig att man kan ändra längden i kopplet också under resans gång. Att man liksom viker ihop kopplet och att man får det som en liten boll inne i handen. Och det snyggaste är om det inte kommer ut så att det ser ut som du håller i het spaghetti, utan att allting är inne i handen. Och att du då har kopplet kommer ut genom tummen och pekfingret. Att du matar ut det precis i ovankant, kan man säga. Och nyper till med tummen och pekfingret när du har den exakta längden du önskar. För då kan du anpassa det här precis som du vill. Och under handlingens gång så är det, behöver man allt som oftast både ta in kopplet och släppa ut det. Och för att få handlingen till att sitta där riktigt bra. Om man gör tvärtom så att kopplet matas ut från undersidan på knytnäven, från lillfingersidan, då kan du liksom inte kontrollera hur mycket du släpper ut, för då kan det komma helt plötsligt för mycket. Därför är det mycket bättre att man får kopplet att komma ut i ovankant, nypa fast det vid tummen och pekfingret. Det är ett bra tips, tycker jag. Och det är många som skulle behöva det där för att det ska bli så riktigt bra. Jag kommer alldeles strax gå in på var du håller din hand någonstans. Men allra först så ska jag prata om vikten av att hålla handen knuten och att du har det där taget på kopplet, att du nyper fast det mellan tummen och pekfingret så att du bestämmer dig för hur långt du vill ha det och kan anpassa om du släpper ut lite mer. För att det ska bli riktigt bra så ska handleden bli som en styrning till var hunden håller huvudet någonstans. Så du vill hålla handen relativt still när du springer runt. Och det är för att hunden ska lära sig att hålla huvudet på rätt ställe. Och det blir en ledning till det. Du kan tänka att din hand är ganska stor i synsfältet för hunden som går rätt nedanför den. Så därför så har det faktiskt betydelse att du håller handen still och inte wobblar runt den för mycket. Och en sak som många behöver lära sig, det är att hålla handleden rätt still. Och att du håller knytnäven still med tummen och pekfingret uppåt. Så att du får det här bra stödet ner till hunden. Om du däremot har en bruten handled så att du knäcker den, så blir det ingen styrka till hunden, utan då blir det bara löst och sladdrigt. Så styr upp din handled och få den stram. Håll din knytnäve uppåt så tummen och pekfingret hålls uppåt. Tänk dig in i att du skulle hålla i ett vinglas, att du håller så att säga i skälken där foten är neråt och själva kupan på glaset är uppåt. Nu är det ett vinglas vi pratar om. Och ja, när du väl har rört dig runt, då gäller det då när du kommer tillbaka. Så mycket det finns kvar i glaset när du är tillbaka, det får du dricka. Så får vi se hur törstig du är på vin. Ja, man kan ju skoja om det, men det brukar ju vara mer lättare att komma ihåg de här sakerna när man pratar om det på det viset. Och det är klart att behöver du under resans gång ta in kopplet, alltså vika in det, ja men då, det räknas inte som att du häller ut glaset, för det får du göra. Men bara så fort du har vikt till kopplet i rätt längd, då får du ställa upp vinglaset på rätt sätt och hålla en fast handled. Jag har märkt när jag håller handledkurser att en fast handled och att man knyter tag i kopplet på ett lite ordentligt sätt, att det gör någonting till hela ens kroppsspråk. Och man vill vara målmedveten. Och det här är ett målmedvetet sätt att hålla i kopplet. Och man får en målmedveten stil när man rör sig runt. Som kommer direkt gå rätt ner i kopplet. Och befästa sig också i hunden. Så de här sakerna kan göra ganska mycket för att handlingen ska bli bättre. För att bibehålla kontrollen så gäller det att inte kopplet ska bli så där allt för långt. Rent fysiskt så är det ju så att ett långt koppel gör att du har svårare att nå ner och kommunicera i kopplet med hunden. Och har du ett kortare koppel så är det ganska mycket mindre du behöver göra för att hunden ska känna det i sin hals. Så ska du få en riktigt fin, justerad och rätt så elegant handling, så är det lite kortare koppel ofta som ska till för att du ska få bra samspel. Jag brukar råda folk till att aldrig hålla handen över armbågens höjd. Och det är för det här med kontrollen. Man kan hålla handen i samma höjd som armbågen, och då blir ju så att säga armbågsleden en 90 graders vinkel. man kan även välja att föra handen helt ner och då blir det ingen vinkel alls, utan då blir armen helt rakt ner. Det här kan ju vara på ett mjukt sätt också, men man väljer att jobba hellre där nere än högre upp. Det brukar bli ganska mycket sämre när folk väljer att hålla händerna högt. Och därför så brukar rådet alltid vara att sänka handen. Det finns alltid de som önskar att hunden ska gå framåt i kopplet och gå ut. Och det kan se väldigt snyggt ut när hundar gör det. Och jag har ju ganska många gånger gjort det med mina hundar. Och jag ska prata lite grann om det nu. Även när man väljer att släppa ut hunden så råder jag att handen inte ska vara över armbågen, men då kan man bara skjuta fram handen. Om man skjuter fram handen ganska långt framför sig, ja, då har ju hunden gått kanske en halv meter eller lite mer framför dig och då ser det direkt snyggt ut och det behöver inte vara speciellt långt koppel för det. Och önskar du där att släppa ut kopplet så gör du det från det stället där handen är längre fram. Nu är det dock så att när folk kommer med sådana önskemål om att de vill ha sina hundar längre fram, att man släpper ut dem, så brukar jag faktiskt allt som oftast avråda det. Och det ska jag berätta för dig varför jag brukar avråda. Det är nämligen så att man gör ofta det i fel tillfälle. Antingen så gör man det när hunden är för ung och faktiskt inte mogen för att göra det. Eller så märker jag att folk gör det för tidigt i träningen. För jag tänker mig så här, att hunden måste ha kommit en bit längre i träningen så att den faktiskt förstår alla de här förväntningarna jag har på den. Kom, vänd, stanna, stå. Alltihop det måste sitta och den måste lyssna på rösten. När hunden springer där långt framför, då om det ska bli en snygg handling där hunden klarar av att sätta benen på rätt sätt utan att vi drar i den, ja, då måste ju handlingen vara styrd utav rösten. För annars så får vi ju inte stopp på hunden på ett snyggt sätt. Och jag tycker det är trist att offra frambensrörelserna speciellt i inbromsningen och stoppen bara för att jag vill ha hunden lite showigare och ut i kopplet. Jag tycker att det är viktigt att hunden sätter benen och domaren kommer ju naturligtvis leta efter den välbyggda hunden som balanserar sig bra i rörelse och där ingår inbromsningen till stor del. Inbromsningen är ju faktiskt ofta det allra sista när domaren håller på och bestämmer sig. Vilken hund är det som ska bli Bir och Bim? Det kanske är en tajt tävling och domaren har inte riktigt bestämt sig. Men där står och tvekar. Och då vill du absolut att hunden ska vara som snyggast i den sista inbromsningen. För att domaren ska bli så övertygad som möjligt om att du har den bästa hunden. Det kan ju vara i klassen också att det är två hundar han funderar på. Och det kan vara så pass tajt att han faktiskt ända in i det sista tvekar och där är det så känsligt att du vill absolut att hunden ska se snygg ut när, i sin inbromsning, så därför så styr jag hunden med rösten och får den till att lyssna på mig när jag vill ha inbromsningen så att den väljer att bromsa in utan att jag faktiskt drar i kopplet, utan den gör det av så att säga fri vilja. Hundens silhuett är jätteviktig. Det är ju verkligen en av de sakerna som domarna dömer mycket på. Och det handlar ju om en balans. Det handlar om vad hunden håller huvudet någonstans. Och det är ju lite olika beroende på vilken ras man har, vad som är det önskvärda. Oavsett vad som är det riktiga för din ras så har ju vissa hundar lätt för att dra fram för mycket mot de andra framför. Och är det så att den väljer att springa långt framför på grund av att den jagar de andra hundarna, då blir oftast hållningen sämre. Och det vill du ju inte offra bara för att den ska springa lite häftigare framför. Så det är viktigt att hundens silhuett, hundens hållning, hundens balans är rätt och att den har förstått att den ska röra sig på det viset. Och det lär man lättare hunden när den går nära en och man kan forma upp alltihopa. När man väl sen släpper fram den och ut i kopplet, då har du ingenting att göra, för att då är den som den är. Du kan inte shapea till det när den springer långt där framför. Den kanske allra viktigaste anledningen till att jag brukar avråda folk till att släppa ut sina hundar i kopplet är för att oftast gör man det alldeles för tidigt när inte hunden är mogen för det. Hunden måste vara mentalt redo för det. Och det brukar inte, i alla fall mina hundar, vara för en bit över 2 år eller någonting sånt. Så jag släpper aldrig ut en ung hund i kopplet, utan jag låter den vara nära mig så jag kan jobba med den på ett mer kontrollerat sätt. När hunden går framåt och ut så kräver det en del mod från hunden. Och när en hund är modig och försöker, så är den också ganska sårbar. Om det inte hade varit så stor grej för den, då hade den inte behövt modet. Men ofta så behöver de här unga hundarna, de behöver liksom kliva fram och vara lite tuffa och modiga. Och det innebär att precis i det läget så är de också väldigt sårbara. Om det är så att någonting händer, så kan det sätta sig allt för hårt i hunden. Och vad skulle det vara för någonting som händer? Jo, det skulle kunna vara att en högtalaranläggning går igång på en gång, brakar till. Eller ett kompostgall eller trimbord faller ihop. Och i det läget så skrämmer den en sån hund. Och när den här unga hunden försöker vara modig och gå ut i kopplet, så kan det också vara provocerande för andra hundar. Så det är större chans, eller risk ska jag faktiskt kalla det för, att en annan hund klipper den hunden då. Att har den chansen så kanske den ger sig på den. Och det vill du ju absolut inte, när en hund bara försöker vara tuff och modig, att den då åker på smällen. För att då kommer den aldrig vilja göra det. Så du måste se till att vårda omständigheterna runt det här så att inte sådana saker händer. Även hundar som i ung ålder har det här i sig att gå framåt och utåt och så, brukar inte jag låta göra det, utan jag håller på det och jag brukar inte bestraffa det på något sätt och vis, men det är inte det jag söker. Det är inte det jag som är det optimala när jag visar en ung hund, utan jag håller den närmare till mig. Jag jobbar med alla de här förväntningsorden och allting, att handlingen ska sitta rent kommunikationsmässigt. Och sen när det ligger redo för det, ja, då tränar jag in att den faktiskt kan gå framåt. Och den hunden som har det i sig, den gör det också ganska automatiskt och kommer vilja göra det när den dagen kommer, när den är redo för det. Det där med fokus är viktigt. För att jag vill inte att hunden går ut ifrån mig och jagar de andra hundarna. Utan den ska gå framåt och utåt, men fortfarande ska fokusen sitta. Så den ska lyssna på när jag kommer med nästa direktiv till den. Då funkar ju handlingen på ett bra sätt. Det här avsnittet av In Mer har handlat om hur du håller i kopplet. Det ska vara behagligt för hunden att vara utställningshund. Det är inte ryck och slit som ska till, utan vi släpper efter och finjusterar. Det är viktigt att ha rätt, så att säga, press i kopplet. Att man inte är för stram, utan att man släpper efter. Och om man ska kunna göra det, så måste hela ledarskapet funka. Hela språket måste sitta. Hela samarbetet måste vara på plats. Det är först då man kan släppa efter lite, för att då gör hunden det ändå. Rätt längd på kopplet är viktigt. Så gå gärna in på Mikael Nilsson Showdogs Facebook-sida, för där får du en liten videosnutt hur jag brukar göra. Och då förstår du mer vad jag pratar om under den passagen. Det här med att släppa ut hundar i kopplet och få dem så här riktigt häftiga och showiga och gå framåt. Ja, det kan man absolut göra om läget är på plats. Vi har pratat om vad jag tycker måste vara på plats innan man tar det steget. Jag vill tacka om igen för att du lyssnar på mina poddar. Jag tycker det är hemskt kul att få feedback ifrån dig. Antingen om vi träffas på en utställning eller om du skriver på sociala medier. Sociala medier funkar ju så att ju fler kommentarer och likes som kommer på inläggen, desto fler får möjlighet att se det. Gå därför in på Mikael Nilsson Showdogs Facebook-sida och gilla och kommentera på den lilla videon där jag visar hur jag håller i kopplet och hur man viker ihop det. För det, då får fler möjlighet att ta del av det här poddarna. Om du inte redan prenumererar på podden i din podcastspelare så är det dags att göra det. För du vill ju inte missa något enda avsnitt. Nästa avsnitt av podden Vinn Mer kommer handla om positivitet samt lite förväntningar inför World Dog Show i Zagreb. Vinn Mer!